Ett land som ligger oss i församlingen väldigt varmt om hjärtat är Serbien. Och vi bedriver sedan ganska många år tillbaka, ett tiotal år i alla fall minst, mission i Serbien på olika sätt. Framförallt så jobbar vi med att mot barn och ungdomar, att berätta de goda nyheterna om att man är älskad, att Jesus älskar, att man kan be. Och ni vet, Serbien och hela Balkan är ju en region i Europa som var i ett extremt blodigt och hårt inbördeskrig på 90-talet. Och det har ju påverkat och påverkar hela regionen fortfarande på många olika sätt. Det finns väldigt mycket vapen i omlopp. Och en hel av de vapnen som finns i Sverige kommer ju faktiskt ifrån Balkanländerna. Ni som nu har följt med i nyhetsrapporteringen vet att på kort tid så har två skjutningar inträffat i Serbien. Först var det en 13-årig pojke, 13 år, som hade fått tag på ett vapen och sköt på sin skola. Och flera stycken avled i samband med det. Bara några dagar senare så är det en kille som utåker med sina kompisar och har en kåpist i handen och skjuter bara liksom slumpartat in i en folkgrupp. Och många, många människor dör där. Och trots att det är så mycket vapen i omlopp i Serbien så är man inte van vid de här massskjutningarna. Man kan väl säga så att vi är mycket mer vana vid det i Sverige. Det sker ju alldeles för ofta, men i Serbien är det ganska ovanligt faktiskt, fram till nu. Och det är klart att landet är i chock, givetvis. Och vi känner att vi skulle vilja be särskilt för Serbien. Där är flaggan. Den är inte så lätt att rita av om man ska rita den där figuren där i mitten. Färgerna är inte så svåra, men figuren där är inte så enkel. Att vi ber för människor där. Både de som är drabbade och vad det har skapat, kanske av rädslor och frustrationer. Och att vi ber, precis som vi hörde i den här sången som ni sjöng, att Guds rike får tåga fram. Ära, ära, halleluja, Guds rike tåga fram. Och ni vet att om några veckor, 2 veckor tror jag det är, så kommer vi som församling att arrangera en missionsresa för ungdomar ner till Serbien. Och det är 25 anmälda, det är 3 stycken här från vår församling och sen från andra församlingar som vi arbetar med. Matilda, vår ungdomspastor och Serbien-missionär, hon kommer åka ner redan i veckan. John är där och förbereder. Och det är klart att det här påverkar ju säkert säkerhetstänk omkring lägret också. Och vi vill ju be att det får vara beskyddat på allt sätt och vis och att Gud får verka. Så vill ni vara med och be för Serbien? Ja, då gör vi det. Vi kan stå upp. Jesus, tack att du älskar människor. Och du älskar de olika nationerna, Herre. Och nu ber vi för den här nationen som är skakad i de här skjutningarna. Och de här unga människorna som har skjutit och dödat och förstört så många människors liv, men också troligtvis på sätt och vis sina egna liv. Men vi tackar dig Gud för att du är nådefull och barmhärtig och du kan verka mitt i det värsta onda, så kan du verka så att på något sätt så kan något gott komma ut, även om man inte ser det just nu. Vi ber om tröst och beskydd och vi ber att vapnen som ligger i omlopp skulle nu beslagtas och att de här länderna skulle få uppleva frid och fred, Herre. Vi ber att ditt rike får tåga fram. Tack för att vi som församling under många år har fått arbeta med evangelium nere i Serbien. Och vi bara tackar dig nu för att du ska beskydda det läge som planeras, den missionsresa som planeras i Kristi himmelfärd. Vi ber för alla ungdomar som åker ner från Sverige. Vi ber att de ska få en riktigt härlig upplevelse, Herre, att av din nåd, av din kärlek, Jesus. Vi ber för John och Margareta Pitik som är nere i Serbien. Vi ber för Matilda Salvring som är med och leder detta lägret här. Vi bara tackar dig för att du låter din nåd vila, Herre. Och vi ber att många människor ska komma till tro, Herre. För vi tror att det är liksom, du är fridens, men du är också fredens första, Herre. Det är där vi kan se hoppet, det är där vi kan se någonting ljust bryta fram i mörkret, Herre. Så kommer din nåd, kommer din kraft, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen, amen, amen. Halleluja. Varsågod och sitt. Halleluja. Ja, det är viktigt, tänker jag, att vi ber för de olika länderna. Vi fortsätter att be för Ukraina. Vi fortsätter att be för de länder som är i konflikt på olika sätt och har det tufft. Jag tror att det är en av de viktigaste uppgifter vi har som församling och som kyrka. Och idag ska jag tala om att Jesus, han är vår förebedjare. Och det är inte dåligt. Och vi kallar att gå i hans fotspår och lära oss av hans sätt att leva och hans sätt att vara. Och tänk om den här predikan, det här budskapet idag skulle kunna vara en uppmuntran både till dig och mig. Att inte ge upp vår förbön utan fortsätta att be. Fortsätta att tro, fortsätta att hoppas. När det är som mörkast, då ger vi inte upp utan då knäpper vi våra händer. Vi kanske böjer våra knän, vi höjer våra röster, vi skriver ner en bön. Och så ber vi Gud om nåd, vi ber Gud om kärlek, vi ber Gud om försoning, om upprättelse. Vi ber Gud om helande, om ljus i mörkret. Därför att det är liksom... det är den väg som Gud har kallat oss att vi kan få gå. Vi ska läsa ifrån Johannes evangeliet, det 17 kapitlet. Och så ifrån vers 9 så står det så här. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig. För de är dina. Allt mitt är ditt. Och allt ditt är mitt och jag är förhärligad i dem. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige far, bevara dem i ditt namn som du har gett mig, så att de är rätt liksom vi är rätt. Så länge jag var hos dem bevarar jag dem i ditt namn som du har gett mig. Jag vakar över dem och ingen av dem gick förlorad. Ingen utom fördärvets man för att skriften skulle uppfyllas. Nu kommer jag till dig. Men jag säger det här medan jag är kvar i världen för att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem för de tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du ska bevara dem från det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Det är otroligt stort när någon säger till dig, jag ber för dig. Det är en större gåva än man någonsin kan tänka sig. Och när man märker att det inte bara sägs lite sådär slentrianmässigt som man ibland kanske gör. Kanske aldrig du, men jag kan ibland, vet, ah, jag ska be för dig. Och så kanske man till och med tappar det. Det har du aldrig gjort. Nej, det är bara jag. Okej. Men när man märker att det inte sägs bara slentrianmässigt utan verkligen att någon menar det, så är det en oerhörd gåva in i ditt liv. Och man känner, wow, det där bär mig. Det där gör någonting med mig. Och jag tänker att våra böner för varandra får aldrig underskattas. Det är en fantastisk gåva vi kan ge till varandra. I dagens text så kommer vi rakt in i Jesu egen bön. Det är som att Gud bara gläntar på oss. Så får vi komma in och lyssna och vara med i Jesu egen bön. Jesus har avslutat ett långt tal till sina lärjungar. Det som vi kallar för avskedstalet. Det gör ju inte Jesus. Han säger inte nu ska jag hålla ett avskedstal. Utan han talar ju bara. Men i våra biblar så står det avskedstalet. Och här står det som överskrift i min bibel. Jesu överste prästerliga förbön. så sa ju inte Jesus heller att nu ska jag be en översteprästerlig förbön, utan han bad ju bara. Ja, okej. Okay. Men det visste ni ju. Jesus har hållit talet, han har tvättat lärjungarnas fötter i kapitel 13. Han har delat bröd och vin med lärjungarna och talat om det nya förbundet av nåd. Inte av gärningar, inte av lagen, utan av att han gör det vi inte kan när han dör på korset. Och vi får ta emot frälsningen som en fri gåva. Innan han går ut för att möta det han ska möta i ett semane, fängslandet, rättegången, smärtan och korset och lidandet, så ber han. Och det är otroligt att få gå in i den här bönen och liksom tjuvlyssna på Jesu egen bön. Och här hör vi, i Jesu bön så hör vi vad som ligger på hans hjärta. Och vilka som ligger på hans hjärta. Vi är på Jesu hjärta. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig. För de är dina. De som Gud har gett, de som har tagit emot, för dig och mig ber han. Och det finns flera andra bibelställen som talar om hur Jesus ber för oss. Så här står det i Romarbrevet 8. Vem är det som fördömer? Jesus Kristus är den som har dött. Ja, än mer den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och ber för oss. Och det står i Hebreerbrevets 7 kapitel och 25 vers. Därför kan Jesus helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom. Eftersom han alltid lever för att be för dem. Och i 1 Johannes 2:1 står det. Det här skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, då har vi en som för vår talan eller ber för oss inför Fadern. Jesus Kristus, den rättfärdige. Det är flera bibelställen som talar om Jesu förbön för oss. Och det är ju helt otroligt att tänka det. Tänk att Jesus, han ber för dig. Ditt namn är på hans hjärta. Mitt namn är på hans hjärta. Så gott att veta när vår egen bön är svag. Det är att man tycker att det liksom knappt når ifrån munnen eller ifrån tanken. Och liksom så går det ner på jorden, plask. Det blev ingenting. Jag tänkte, nu ska jag be här plötsligt. Så sitter jag och tänker på hur ska jag steka pytt i pannan. Eller värma mina ägg. Vi tycker vår bön är svag. Så vet vi att Jesus, han fortsätter att be för oss. Och när de vänner vi hade räknat med inte längre står där, så är Jesus kvar. Han fortsätter. Han ger inte upp. Jesus sa till Petrus i samband med påsken där, så sa han: Petrus, jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och jag tänker att det ligger i hans hjärta. Han ber för oss att vår tro inte ska ta slut. När vi utmanas i livet, när livet är tufft, när livet är hårt, så är det så lätt att tron skrumpnar ihop. Eller ibland när livet bara glider på och vi tycker allt bara funkar, då glömmer vi Gud. Nu klarar jag mig själv. Det finns en som ber. Jag ber att din tro inte ska ta slut. Att du ska fortsätta tro. Att du ska fortsätta hoppas. Att du ska fortsätta älska. Tänk att vi har en Gud som vi tror på, Guds son, som ber för oss. Det är ju helt fantastiskt, eller hur? Ja, amen. Så vad är det Jesus ber för då? Jag kan ta första bilden där. Jo, för det första ber han att, att vi ska bli bevarade i Guds namn. Bevara dem i ditt namn. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn som du har gett mig, så att de är ett, liksom vi är ett. Jesus är väl medveten om att livet på jorden inte är enkelt. Han vet vad som kommer att vänta de som tror på honom. Han säger det här innan. Alltså, ni tillhör inte världen på det sättet. Och därför kommer inte folk bara klappa händerna och tycka att allt ni gör är bra. Han är till och med säger att har de hatat mig så kommer de hata er. Det finns på något sätt ett motstånd inbyggt emot tron på Jesus. Vi kanske inte är superutsatta för det, men vi vet ju globalt sett att det är extremt många människor som lider extremt hårt på grund av sin kristna tro. Rent fysiskt. Man avrättas, man fängslas, man tar sig ifrån rättigheter, hus och hem. Bara för att man tror på Jesus. Vi kanske möter förakt och oförståelse. Och det kan vara tufft. Absolut. Men han ber då, Gud bevara eller skydda, ta hand om, slå en mur omkring de här som tror på mig. Det är det han ber om. Och han ber att vi ska få bo i Jesu namn. Det finns ett beskydd i namnet Jesus. Bevara dem i ditt namn. Och där finns också en enhet, en gemenskap som han ber om. Och den är så viktig för Jesus. Lite senare, för jag har tagit en del av den här bönen. Lite senare i den här bönen så står det så här. Jag ber att de alla ska vara ett. Och att de ska vara i oss liksom du, far, är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Så Jesus ber om enhet. Och om han ber om enhet, då är det av allra största vikt. För han har det på sitt hjärta. Han vill inte se kiv. Han vill inte se splittring. Han vill inte se delningar. Han vill inte se massor med konflikter. Han ber om att i den tid ni lever i, för att bli bevarad, håll samman. Var sams. Vi kan inte skapa enhet genom att diskutera oss fram till. Men jag har rätt, nej, men jag har lite mer rätt, du har fel. Ja, men du har mycket mer fel än mig. Ja, men du har rätt på det området. Ja, men jag har just här. Det går inte att diskutera sig fram. Ja, men jag läser Bibeln bättre än du. Förstår du inte? Det går inte att diskutera sig fram till enhet. Det är omöjligt. Vad händer då? Då blir det bara splittringar. Och antingen blir det missmod. Ja, jag är sämre än dig. Eller så blir det högmod. Jag tror lite bättre än dig. Jag har mer koll på Bibeln än vad du har på Bibeln. Och det skapar aldrig enhet. När enhet är någonting som den helige ande skapar i en atmosfär av bön. Det var därför Jesus bad om enhet. När vi möts och ber. När jag kommer med min andliga törst och med min längtan till Jesus och böjer mig för att liksom ta emot det levande vattnet hos honom. Då kommer jag märka att vid källan så är det andra som också har böjt sig. Med samma törst. Med samma längtan och samma behov av Jesus. Där skapas en enhet. Och Bibeln säger, vi ska inte skapa enhet. Vi ska bevara enheten genom fridens band. Gör allt ni kan, säger Paulus. för att bevara enheten. Gör vad ni kan. Och jag tror att det var en, det kom en låttext här. Jag tror det var en sångare som skrev så här: bygg aldrig på murarna som skiljer oss kristna åt. Låt dem falla. Faller en, faller alla. Hässleholm behöver en enad kristenhet. En kristenhet som ber tillsammans, som talar gott om varandra, som gläds och sörjer med varandra, som lär sig av varandra, som vinner människor för Jesus tillsammans. Och det kräver ödmjukhet. Ödmjukhet. Det kräver tydlighet, men framförallt kräver det kärlek. Och det är vad Jesus ber om. Och vad vi än tänker om enhet, så ligger det på Jesu hjärta. Så att världen kan tro. Har du någon gång hört, när du har vittnat om Jesus, någon säga: ja, men ni kristna, ni är ju inte ens överens. Ni bråkar ju med varandra hela tiden. Är det någon som har hört argumentet? Det ligger något i det. Ska ni tala om kärlek och förståelse? Ja, det finns ju en poäng där. Det är därför det kräver ödmjukhet och bön. Ibland är det som att vi gör det lätt att missförstå. Vi flödar i missförståelsens gåva. Vi försöker hitta felen hos den andra. Men det är inte vad Jesus säger. Han säger inte det. Han säger inte att du ska spana efter felen hos din broder. Han säger att du ska ta itu med felen hos dig själv. Sen kan du hjälpa din broder. Men det är väldigt lätt att stå i tro för hur andra ska bete sig. Hur andra ska tycka. Vad andra ska göra, eller hur? Jag vet exakt vad alla andra ska göra. Men själv missar hela poängen. Det är lätt att sprida tveksamheter om varandra. Men när vi möter varandra och lyssnar på varandra utan fördomar, så kommer vi att se att vi alltid har mer gemensamt än vad vi trodde. När jag lyssnar på dig och hör vad du egentligen säger, vad du ber, vad du tror, vad du hoppas, vad du gråter över, vad du längtar efter, så kommer vi lära oss någonting. Vi som församling, vi är inte en enda person. Vi kommer få en väldigt, när jag tittar ut över den här skaran, så ser jag att det är väldigt många olika typer av människor. Från många olika sammanhang. Från många olika länder. Och det är underbart att se. Vi har olika erfarenheter, vi har olika upplevelser med oss. Var och en av oss är inplacerade där Gud har tänkt att vi ska vara. Och var och en av oss har något att lära av varandra. Det är därför Jesus ber: låt dem alla vara ett. Så att världen ska se. Jag kan ta nästa. Nu kommer jag till dig. Men jag säger det här medan jag är kvar i världen. För att deras hjärtan ska vara fyllda av min glädje. Det här är inte första gången som Jesus talar om glädje. I Johannes 15 och 11 säger han: det här har jag sagt till er därför att min glädje ska vara i er och er glädje ska vara fullkomlig. Det är därför jag har talat det här till er. Och Johannes, han spinner vidare på detta i sitt första brev. Han säger: det vi har sett, det vi har hört förkunnar vi för er för att ni ska ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Och så säger han: detta skriver vi för att vår glädje ska vara fullkomlig. Hörrni, det finns alltid något att vara glad för. Nu skulle jag fått ett amen. Jag tar det en gång till. Det finns alltid något att vara glad för. Yes. Men så är det. Men ibland så är det som att vi inte ser det. Det är bättre att vara ute på hal is och ha det glatt än att gå i lera och sörja, ni vet. Det är roligare att ha roligt än att ha tråkigt. Hur är det? Ja, det är eländes elände. Hur är det? Gud älskar mig idag. Min synd är förlåten. Jag har en som ber för mig. Vet du vad? Han heter Jesus. Alltså, det är inte hur man har det, utan hur man tar det. Sjunger Markus Krunegård från Norrköping i en sång. Det är inte hur man har det, det är hur man tar det. Det är inställningen till det man möter. Bibeln säger, gläd dig alltid i Herren. Åter vill jag säga, gläd dig. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Glädje mitt i det svåra är alltid en segerväg. Och Paulus skriver till och med att ni kan glädja er mitt i ert lidande i Romarbrevet 5:3. Och han vet ju vad han talar om, eller hur? Det var inte bara så här liksom random att var glada när ni har problem. Så här som någon slags coachtips bara så. Utan det var ju en egen livsupplevelse i hans liv. När han och Silas går liksom i Filippi och predikar evangelium om Jesus. Och de hjälper en ung tjej som har haft onda makter i sig att bli fri. Vad får de för tack för det? De drar av kläderna på dem. De sätter dem i en stock fast med händerna. Och så piskar de dem offentligt på torget. Tack så mycket för att ni hjälpte den här tjejen. Och så slängde de in dem i fängelse. Och när de sitter i fängelse, vad gör de? De skriver en insändare. De lägger ut ett inlägg på Facebook eller på Twitter. Det är eländigt detta. Det här är, de har kränkt oss. Nej, de sjunger lovsång. De sjunger lovsång. Gläder mitt i era lidanden. Vi hade bara känt att vi är kränkta. Så när Paulus säger det vet han vad han pratar om, eller hur? Och hur ska man kunna vinna över någon som har en glädje som är i botten? Ja, man kan vara utslagen. Eller nedslagen, men man vill inte vara utslagen. Man kan ligga där och få ett slag, pang säger det. Och så är det som att 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Men så reser man sig. Eller hur? Därför Gud kommer alltid att ta oss igenom. Vad vi än går igenom så kommer Gud alltid att ta oss igenom. Var inte bedrövade, står det i Nehemja. För glädje i Herren är er styrka. Glädje Herren, eller hur? Och ni vet, jag är en sån här person, jag älskar att se på fotboll, det vet ni. Och när en liten boll går in i ett mål, och det händer ju ofta just för det laget jag hejar på. Så är det ju inte så här, i alla fall på den läktare där jag står, så är det ju inte så här. Det var trevligt. Så är det ju inte. Ska jag illustrera hur det går till? Nej, jag gör inte det nu. Men ni kan ju tänka hur det går till. Nej, men det är ju ganska intressant. Alltså det är ju händer upp. Man hoppar, man skriker. Helt plötsligt kramar man om någon som man tänker, oj vad var det för någon typ? Bara för att en boll har gått in i ett mål. Det är ju roligt och härligt. Gläd er i Herren. Det är styrka. Och det här tror jag vi behöver öva oss. Vi är dåliga på vad, eller hur? Och det går inte att pressa fram, eller hur? Inte det liksom. Det jag menar, men liksom öva oss i detta med glädje. Att tacka Gud, att prisära honom. Kanske skriva upp varje dag, detta är jag glad för. Vet du, jag är väldigt glad för den här församlingen. Jag älskar den här församlingen. Så när jag tänker på den här församlingen så fylls jag med glädje. Och ibland brukar jag säga, hur är det? Ja, när jag träffar dig så blev det bättre. För det är så. När jag såg det så blev jag glad. Det sjunger vi lite sådär käckt. Jag blir så glad när jag ser dig. Ska inte sången ta slut nu då? Jag blir så glad när jag ser det. Jag får choklad när jag ser det. Nej, jag blir så glad när jag ser det. Nej, men alltså, att öva sig i detta. Öva dig i glädje, i frihet. Glädjen bor i den kärlek och i den nåd som Gud har gett dig. Du kan vara glad. Gud älskar dig. Du är förlåten. Allt skit, allt elände, alla misslyckande, alla tappra försök som inte gick till 100%. Du är förlåten. Det som står och anklagar dig säger vad du borde, du skulle, du har inte fixat det, det kommer inte gå. Du är förlåten. Du är förlåten. Det finns en glädje i detta. När vi vet att vi är förlåtna, älskade och sedda på djupet, så är det som att glädjen bryter fram. Då ska glädjen bryta fram. När vi alla är tillsammans och vi sjunger nya sången hemma hos vår far. Ni vet, himlen kommer vara en glädjechock. Eller hur? En glädjechock. Det kommer inte vara tråkigt i himlen, det kommer vara roligt. Det berättas ju om en... Jag tror att faktiskt står om Georg Gustafsson som var en pingstpionjär som var pastor i mitten på 1900-talet. När han låg på sin dödsbädd så var det en del andra pastorer som var där vakade. Och så vaknade han till liksom på något sätt. Och så säger han, bröder, jag har varit i himlen. Ja, hur var det där då? Det var roligt. Ja, du menar härligt, sa någon så här lite mer präktig broder då. Nej, jag menar roligt. Jag menar roligt. Jag menar roligt. Glädjen är ju ingenting som vi trycker fram. För då är det ju inte glädje, eller hur? Det är nästan ännu mer patetiskt med sånt. Man ska trycka fram lite glädje. Nu ska vi vara glada. Alltså det blir ju bara jättekonstigt. Men det är ju som en källa, men när det pålar fram. Ni vet, när det inte går stopp, glädjen, visst är det roligt. När man bara känner, alltså jag bara spricker. Det går liksom inte. Det är en underbar känsla. Har ni känt hur skönt det är när man ska färdigt, man nästan liksom inte kan andas mer? Alltså vad det har förlöst energier i kroppen. Det finns säkert massor med kemister och läkare som kan förklara det. Ja, Jesus. Jesus ber att vi ska vara glada. Och det står om Jesus att han var smord med glädjens olja mer än de som gick omkring jämte honom. Så Jesus var ju ingen sur typ som gick omkring liksom. Utan han var glad. Och det är därför människor flockades omkring honom. Det är ingen som flockas jämte en sur typ. Men man ville vara med Jesus. Och det var ju en orsak. Det han talade, det var glada nyheter. Evangelium betyder inte eländes eländenyheter. Betyder inte att jag dömer dig och du är chanslös nyheter. Det betyder goda nyheter. Det betyder ett glatt budskap. Eller hur? Låt oss inte glömma det. Att det är ett glatt budskap som vi sjunger, som vi har. Tredje. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Det onda som finns som en inkräktare i världen och bryter ner och förstör. Och ondskan drabbar. Och vi kan inte förklara varför den gör det. Varför oskyldiga människor blir utsatta. Om vi bara tänker på det nu. De här eleverna som gick till skolan i Belgrad. Det var en 13-årig kompis som skedde. Vi kan inte förklara varför skedde det. Ingen aning. Ingen aning. Men vi drabbas av en ondska som finns här i världen. Och Jesus, han ber om beskydd. Bevara dem från det onda. Han säger inte ta bort dem ifrån det onda. Bevara dem från det onda. Därför att nu lever vi i den här världen som ljus och salt. Som Guds representanter i den här världen. Så det vore jättekonstigt om Gud vill ha bort oss härifrån. Inte riktigt än i alla fall. Det kommer en dag, men den är inte inne. Bibeln säger att hela skapelsen ligger under förgängelsen. Och då ser man på sig själv så inser man ju att ja, år 57 efter Lasse födelse så går det ju inte liksom framåt så, utan man blir ju lite äldre, lite skrumpnare och sådär va. Jag tycker jag ser ju fräsch ut, tycker en del. Ja, ni ska bara veta. Bakom sminket. Bibeln säger det. Och Bibeln säger att hela världen är i den ondes våld. Men med Jesu egen förbön så behöver vi inte vara rädda för att möta mörker och förgängelse. Vi behöver inte vara rädda. Var inte, man läste, gråt inte. Det är ofta återkommande budskap. Var inte rädd, gråt inte, var inte orolig. Varför säger det så ofta? Jo, därför att vi är både rädda och ledsna och oroliga. Det är därför som det står så ofta, eller hur? För vi behöver påminna oss om att vi behöver inte det. Därför att Gud, han är på vår sida och han lämnar oss inte. Han har redan segrat, som vi hörde. Han har segrat överallt. Och vi är satta i den här världen för att förmedla just hopp, tro och kärlek. Eller hur? Och ni som läste Norra Skåne i tisdags, och det var ett reportage om kommunalrådet eller oppositionsrådet som hade sagt i sitt vårtal: hälsa Gud att vi behöver lite framtidstro. Intressant. Så jag bara var tvungen att skriva: Gud hälsar. Gud hälsar, det finns hopp, Hässleholm. Det finns hopp, det är det vi ska förmedla, eller hur? Hopp, tro och kärlek som skapar en framtidstro. Ta nästa. Det är lugnt, jag har bara 38 punkter så att ingen fara. Vi är på god väg. Nej då, det är sista. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Ordet helga, det är inte bara ett vackert kvinnonamn, Helga, utan det är ju ett ord som betyder någonting. Men det är inte så vanligt i vårt språkbruk, eller hur? Nu ska jag helga den här måltiden. Det är inte ofta vi säger det. Nej. Men det skulle kunna avskiljas, eller översättas med att avskilja, ge en särskild plats, rena, ställa i ordning, vara annorlunda. Förbereda, ordna till. Jesus säger tidigare i sin bön att han har gett dem sitt ord. Jag har gett dem ditt ord. Och han vet hur betydelsefullt det är med Guds ord. Ska vi bli bevarade? Ska vi ha en enhet? Ska vi ha en glädje i våra liv? Ska vi känna en trygghet? Och veta hur vi ska navigera när vi möter olika saker, så behöver vi umgås med Guds ord. Vi behöver lära känna Guds ord. Vi behöver läsa Guds ord, inte för att pricka av på en lista att nu har jag läst, utan läsa Guds ord och låta Guds ord få verka i våra liv. Låt Kristi ord bo hos er med all sin vishet, med all sin rikedom, med all sin härlighet. Det gör någonting med dig och mig när vi lär oss av vad Guds ord säger, när vi tar tid, när vi helgas i sanningen. Det är så betydelsefullt. Bibeln säger till och med att himmel och jord ska förgå, men Guds ord ska bestå. Det finns en stabilitet som man inte får någon annanstans än i gemenskapen med Gud, i bön och i ordet. Det stabila. Det här liksom som behövs idag. Det är så mycket ryckigt. Har ni tänkt på vad mycket ryckigt det är? Det ena så, och sen si, och sen det, och sen detta. Och sen är det en ny idé, och så ska jag prova det här. Och så Och sen är det här och sen är det en ny diet och sen så är det ett nytt träningsprogram och man säger ja. Nej, finns det någonting där Jesus ber bevara dem här så att de blir stabila. Jag tror det finns en längtan efter människor som har en stabilitet. Man vet vad man har dem på något sätt. Den här tryggheten. Inte kaxighet. Inte självrättfärdighet. Men liksom stabilitet. Den formas här. Det är bara i sanningen som vi möter Gud. Alltså sanningen om våra liv. Sanningen är den enda kommunikationsytan mellan dig och mig och Gud. Lögnen för oss alltid bort. Alltid. Han är också för sanningens ande. Så han leder oss in i sanningen. Så att det blir sant om våra liv. Det är inte alltid sanningen är bekväm. Men sanningen skapar alltid en frihet. Lögnen kan vara jättebekväm att gå. Superlätt. Men den binder oss alltid och snärjer oss. Liten lögn, litet snärjande. Stor lögn och med tiden så blir det allt möjligt som man liksom växer omkring och skapar saker som binder våra liv. Då kommer sanningen in. Och Jesus säger, sanningen gör dig fria. Lögnen tål nämligen inte sanningen. Hälsa. Guds ord är helt avgörande för vår tro. Och för att kunna navigera i våra liv så behöver vi vara helgade i Guds ord. Läs din bibel. Du måste inte läsa 25 kapitel om dagen. Det får du. Men du måste inte det. Men du kan läsa ett stycke. Och i de här fina maskinerna vi har, mobilen brukar jag säga, där finns massor med bra tips och läsplaner och du kan lyssna på Bibeln. Det finns massor med bra grejer som du kan använda. Gör det för allt i världen. Om det är 5 minuter om dagen kommer förvandla ditt liv. Vet du, om du läser Bibeln 5 minuter varje dag. Koncentrerat med liksom lite fokus. Och så gör du det under en veckas tid. Hur många minuter blir det då? Kom igen. Det är ingen kuggfråga, jag hör inte. 5 minuter om dagen, en vecka. Hur många minuter blir det? 35, så ja. 35 minuter. Om man då läser en månad, 4 veckor. Hur många minuter blir det då? Tydligare. 150. Ja, vi säger det 150, okej. Okay. Och som du tänker ett år. Hur många minuter blir det då? Nu börjar vi jobbigt. Det är ganska många minuter, eller hur? Förakta aldrig det lilla måttet. Varken i din bön eller i din bibelläsning. Gör det till en vana. Så kommer det bygga någonting i ditt liv. Kommer bygga en stabilitet, eller hur? Och det är det här Jesus ber för. Helga dem i sanningen. Avslutningsvis, kan ta nästa bild. Den där är väl underbar, det är väl över Rio, va? Är det inte så? Jesusstatyn, utsträckta händer, han ber. Jesu bön kan bli våran bön. Vi kan bära den tillsammans med Jesus. Vi kan liksom haka på hans bön. Det är inte alltid vad vi vet att vad vi ska be för. Men då kan vi be tillsammans med Jesus. Och när vi inte orkar be, som jag sa, tappat kraften och modet, så vet vi att Jesus fortsätter att be. Och det kan bära dig genom svåra tider. Och det kan bära oss genom kramp också. Det är inte det stora och märkvärdiga som gör skillnaden. Det är det sanna återkommande som gör skillnad. Gud söker efter dem som ber i ande och sanning. Det är inte hur långa, det är inte hur vackra dina böner är. Det är hjärtat som gäller. Kom ihåg, älskade syster och broder, du är aldrig ensam. Jesus går aldrig förbi dig. Han glömmer aldrig bort dig. Våra namn är skrivna i livets bok. Det vi nu går igenom svårigheter, så väger det lätt jämfört med den härlighet som väntar. Och Jesus, han bad för Petrus att hans tro inte skulle ta slut. Han ber för dig och mig på samma sätt. Att vår tro inte ska ta slut. Så vi kan avsluta predikan med att säga: tack Jesus för alla dina förböner. Låt oss be. Tack Herre för ditt ord, Herre. Tack att du ber för oss. Tack att du ber om att vi ska vara bevarade och beskyddade i ditt namn. Du ber om en djup enhet oss emellan. Du ber om att glädjen ska få bryta fram. Och du ber att vi ska vara skyddade från det onda, Herre. Så vi tackar att vi får tro på detta. Vi får ta emot det här och veta, Herre, att våra liv är i dina händer. Vi signar avslutningen på den här gudstjänsten i Jesu namn. Amen. Amen.